När jag var liten grabb så låg sovrummet där jag och mina bröder sov, som på dagarna var matalkov. Vi hade lite trångt och det fanns ingen dörr till köket. Och jag var övertygad om, åtminstone några år av mina pojkår, att i köket rörde sig under nätterna mörka figurer. Jag var väldigt mörkrädd. Det är väl ingen annan som har varit någon gång. Jag vet inte ens om mörkerrädsla är begränsad till barn. Man kanske kan vara mörkrädd som vuxen också. Jag känner mig lite osäker i alla fall att gå genom skogen när det är mörkt. Till skillnad från många rovdjur och vissa fåglar så saknar ju människan förmåga att se i mörker. Och det gör oss ganska naturligt lite osäkra och rädda. Våra ögon är inte konstruerade att se när solen har gått ner. När jag och min fru bodde i södra Etiopien och jag var ute och sprang, och faktiskt nu senast när vi var nere i maj uppe i bergen, och det började skymma och jag träffade några etiopier och sa, jag tar den här vägen ner till byn igen. Nej, så det går inte. Nu har hyenorna vaknat och gått ut på sin jakt. Och jag tog väl vara på deras råd. Jag tog inte den vägen. För jag visste att det här är lömska djur. Ibland så brukade vi ta jeepen på kvällarna som ett litet nöje. Och for till ett slakteri i närheten av byn där vi bodde. Därför att på det slakteriet så slängde man ut dödfödda getter i skymningen. Och mörker kom ju fort i Afrika. Och det dröjde aldrig länge förrän man såg de här gula, lysande ögonparen dyka upp i mörkret. Det var allt man såg. Bara gula ögon överallt. Och det var ganska skrämmande. Det var sen ett makabert skådespel att se, med billjusets hjälp alltså, hur de här hyenorna kastade sig över sina byten och rev sönder dem. Och som flockar av hyenor slogs om de självdöda getterna. Men det mest makabra var det här, de här ögonparen som överallt lyste emot en och som så lätt kunde se i mörkret, medan vi som människor inte alls hade den förmågan. Så mörkret är skrämmande därför att vi vet inte vad som döljer sig där liksom. Mörkret skapar osäkerhet och ibland stark rädsla. Människan har, tror jag, i alla tider försökt betvinga mörkret. Så när människan lärde sig så småningom att bemästra elden, så var det ett väldigt stort steg framåt och som skapade stora förändringar i hela människans livsstil. Och när Thomas Edison 1880 uppfann glödlampan, vilken revolution detta var, som har förändrat hela vår livsstil och vår samhällsutveckling. Och genom de tekniska landvinningar som vi nu har, så har vi naturligtvis kunnat begränsa mörkrets inflytande på vår historia. Men ändå tror jag inte vi har blivit vänner med mörkret. Under de sista månaderna så har vi med visst vemod konstaterat hur dagarna blir kortare och kortare. Och nätterna och mörkret tränger ut sig mer och mer. Mörkret har övertaget just nu. Men jag tror aldrig jag har hört någon som fram på vårkanten eller senvintern har klagat över det motsatta. Jag har aldrig hört någon säga, åh vad tråkigt, nu blir det ju ljusare och ljusare kvällar. Och liksom längtat efter mörkret istället. Vi föredrar tydligen ljuset framför mörkret. Och genom det tunga mörkret, eller höstmörkret nu då, så har vi säkert sett fram emot första advent och fått tända. Bara tända våra ljus igen. Det är ju så här att i många religioner så har solen varit föremål för tillbedjan. Eller stjärnorna, eller månen. Mycket tidigt var det så i mänsklighetens historia. Man tillbar alltså ljuskropparna. Inte mörkret, utan man drogs till det som var ljust. Mitt i en värld av terrorism och våldshandlingar, av fattigdom och svält, av orättvisa och förtryck, så tar vi nu tid på oss och tände våra ljus. Vi avsätter tid och kommer till kyrkan. Det är första advent. Och vi besjunger honom som kom ridande där på en åsnefåle nedför Olivbergets sluttningar för så länge sedan. Vad har han med vår tids mörker att göra? Vad har han med vår världssituation idag att göra? Och vad har han med ditt liv och mitt liv att göra? Och med det eventuella mörker som vi bär på? Skyltfönstren i Göteborg är återigen överfyllda. Och de lockar med sina glittrande varor. Och trots kärva ekonomiska tider så förutspår man ännu en ny rekordhandel inför julen. Undrar om det här möjligen är någon slags kompensation för mörkret. Vi välkomnar advent, vi välkomnar jul. För annars vore mörkret alldeles för mörkt. Något måste man ju ha som glättar upp stämningen. Och vi tänder våra ljus både 1 och 2 och 3 och 4. Och vi försöker betvinga mörkret. Men ingen av oss har makt att förjaga mörkrets årstid. Eller rubba tiden för solens uppgång och nedgång. Vi kan inte förändra växlingen mellan dag och natt. Vi kanske inte heller kan förändra, vilket kanske är sant om en hel del här idag. Vi har försökt, men vi kan inte betvinga mörkret i vår egen själ. Det har varit mörkt så länge för dig. Och du har försökt, men det har inte skett någon ljusning. Och det räcker inte med ett hurtigt slag på axeln och någon som säger, det ordnar sig nog, ska du se. Gå inte och deppa. Det är för att det är mörkt i själen och du hungrar efter ett hopp, ett ljus någonstans för att överhuvudtaget orka leva vidare kanske. Vi är fångade, tycks det, i ett evigt urverk som obevikligt bara tickar vidare med sina växlingar av dag och natt och veckor och månader och år. Till synes helt likgiltigt för människans liv och öde på den här planeten. Är det så att solen och månen och stjärnorna och våra konstlade ljus är de enda ljus som vi kan glädja oss åt? Ska vi sen bara försvinna bort från scenen och in i det eviga mörkret som universums materia ändå befinner sig i? Universum är ju egentligen mörkt. Det är inte upplyst. Är ett tomt, ändlöst och i huvudsak mörkt universum, är det enda som väntar vid vägens slut? Ska människans vandring på jorden, som ofta innebär ett irrande och en ovisshet i något slags mörker, bara sen plötsligt ta slut och en dag övergå till det absoluta mörkret, till ingenting? Är det så? Är vi ämnade att en kort tid kanske ana ljuset? Och längta efter ljuset. För att sen allt bara ska släckas ned. Och det ska bli mörkt för evigt. Är det så det ska bli? Vet du vad adventsbudskapet säger? Nej, nej, nej. Det är inte alls hela sanningen. Mannen på åsnefålet har ett budskap till oss här idag. Och jag är glad att jag får ha förmånen att förmedla det ännu en första advent. Jesus, den märkligaste personen i vår historia. Vet du vad det står om honom när han introduceras i Johannes evangeliet? Det står, i begynnelsen var ordet. Ordet är alltså Jesus. Den andra personen i gudomen, om du så vill. I begynnelsen var han. Han höll på att existera innan någonting annat fanns. I ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Och allt blev till genom ordet, genom honom. Och utan det har ingenting blivit till av det som finns till. Han är alltså ursprunget till hela vår existens. Och, står det vidare, ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit ljuset. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle nu komma i världen. Och då frågar jag så här. Är din och min kärlek till ljuset bara ett resultat av vår fysiska oförmåga att se i mörkret? Eller finns det djupare orsaker? Tänk om det är så här, att vi älskar ljuset just därför att vi en gång blev skapade, inte för mörkret utan för ljuset. I betydelsen livsgemenskap med Gud. Och att det är ett resultat av, och resterna av detta ljus liksom finns kvar inom oss. Får jag kalla det Jesus ljuset som finns inom alla människor. Det står, det ljuset som upplyser alla människor skulle nu komma i världen. Men redan fanns det, alltså resterna av det ljuset i varje människovarelse. Och som gör att vi inte nöjer oss med det fysiska ljuset i tillvaron. Utan längtan efter ett ljus som inger hopp och mening åt vår vandring och vår sekund på jorden. Ditt liv kanske känns som en irrande båtfärd på mörka vatten. Och de säger till dig, det finns ingen hamn. Det finns inget mål för människans vandring. Det finns ingen himmel. De säger så. Men ändå fortsätter du att spana efter någon fyr någonstans som kan ge dig hopp om, nej, det finns en farled. Det finns en mening med mitt liv. Jag skall inte bara irra omkring som en herrelös båt på havet utan mål. Tänk om det är en berättigad längtan. Det är för att det finns ett ljus inom dig som längtar efter motsvarigheten någonstans. Och det är lite grann därför som du har kommit hit till den här gudstjänsten. Du längtar efter ett hopp som du kan ta fasta på och som ger dig en någorlunda stabilitet och trygghet i en orolig värld. Du vill ha ett ljus in i din själ. Ett ljus som inger hopp bortom de dunklaste av krafter som vi vet är verksamma och de mörkaste av tider som vi ibland går igenom. Då räcker det inte att tända ett stearinljus eller fler. Då räcker det inte att sjunga i de stämningsfyllda psalmerna. Då fordras det en andlig verklighet bakom allt detta. Och det är det här som adventsbudskapet säger. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle nu komma i världen. Och du ska komma att känna igen honom därför att du redan har lite Jesus ljus inom dig. Jag är världens ljus, träder han fram på scenen och säger. Mannen på åsnefålen säger sig vara det ljuset som du och jag längtar efter och behöver. Lyssna på hans oerhörda anspråk och löfte. Jag är världens ljus. Den som följer mig, följer efter mig, vandrar enligt min vilja. Han ska inte vandra omkring i mörkret utan ha livets ljus. Den här boken är den märkligaste boken som vi äger som mänsklighet. Du får jämföra den med vilken annan litteratur som helst. Den är helt unik i världslitteraturen. Även religiös litteratur alltså. Och den saknar motsvarighet. Och den mest unika inslagen i den här boken, det är den profetiska dimensionen i Bibeln. Det finns inte någon profetisk dimension i någon annan religiös urkund. Historiska händelser förutsägs långt innan deras inträffande. Och på 700-talet före Kristus så var profeten Jesaja verksam. Han beskriver hur folket nu skulle komma att genomgå en tid av fångenskap. Därför att de hade övergivit en Gud som en gång räddade dem ut ur Egypten. Och han säger, nu kommer återigen en tid av mörker, nöd och ångest. Tyvärr. Det inträffade också 722 före Kristus med de 10 stammarna i norr. Fördes bort i fångenskap. Men innan det skedde så så låter han ett löfte komma att de fick ta med sig in i mörkret. Och det löftet lyder så här ifrån Jesaja 9. Natt ska inte förbliva där nu ångest råder. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Och över dem som bor i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart. Förändring är på gång. Men hur skulle det gå till? Vad skulle kunna komma att förändra deras livsvillkor under det här politiska förtrycket? Ja, det var inte genom en politisk omvälvning. Det var inte genom någon ny världsordning uppbackad av eventuella stormakter eller FN. Inte genom någon ny insikt som mänskligheten får, en ny filosofi. Inte ens genom någon religiös reformation. Utan lyssna på de märkliga profetiorna. Ska bli er given. Vi ska få en son. En människa vara som är under och vägledning ut. Inte bara utan ord. Evig fader, ett förtroendefullt förhållande ska kunna upprättas med honom som mellan ett barn och sin far eller mor. Hans namn ska vara fridsfurste. Då all ondskans härsmakt ska betvingas och fred och frid ska skapas på jorden. Det är om honom vi sjunger idag. Fast det känns ju inte som att han kommer med någon större makt. På en åsnefåle. Nästan patetiskt, va? Ska han vara någonting att ha? Ödmjuk kommer han, säger senare Zakaria 500 år före Kristus. Precis det vi har sjungit om idag. Så säger Zakaria: fröjda dig storligen, du dotter Sion, du Jerusalems invånare. För din konung kommer till dig, och rättfärdig och segerrik är han. Men han kommer ödmjukt, ridande på en åsnefåle. Hur kunde profeterna veta det här hundratals år innan det hände? Jo, därför att historien inte är en nyckfull händelse i universum liksom. Utan därför att den följer Guds eviga plan. Mörkret skulle inte ha slutordet. Mörkret skulle inte heller ha slutordet i ditt liv. Ljuset skulle få möjlighet att segra. Och den Gud som i skapelsens morgon sade: var det ljus. När det rådde mörker och kaos, på hans blotta befallning, och det vart ljus. Och Gud såg att det var gott. Han är lika suverän idag. Han vill skapa ljus i ditt liv. Han kanske inte säger: var det ljus i ditt liv som är befallning. Han vädjar ödmjukt till dig: kom till mig. Syndafallet kom ju in. Människan blev ljusskygg. Det kanske motsäger vad jag har sagt. Men det finns en ljusskygghet. Vi har ett dubbelt förhållningssätt till ljuset. Vi älskar ljuset, vi attraheras av det. Samtidigt så skyr vi ljuset en del. Precis som Adam och Eva gömde sig i Edens lustgård. Gömde sig i ljuset för att inte fläckarna skulle synas. Det är när jag åker mot solen med min bil som jag ser hur fruktansvärt luftig vindrutan är. Då avslöjar ljuset, avslöjar allt. Och Gud, vi gömde oss för ljuset. Samtidigt som vi älskade ljuset så vågade vi oss inte riktigt ända fram. Och det är precis som att Gud visste det, naturligtvis detta. Och Gud beslutade att istället komma till oss. Inte för att blända oss och inte för att skapa obehag, utan för att söka upp oss och kalla oss till oss, till sig själv, och ingjuta en ny livsgemenskap med oss som är ljus, som är harmonisk. Det är därför han säger: jag är världens ljus, följ mig. Jag kommer inte att jaga dig, men du får gärna följa mig. Och hans ord är egentligen mycket allvarliga. För Jesus menar tydligen: utan att följa honom, om du inte följer honom, så kommer du att fortsätta att irra omkring i ett visst mörker. Han säger inte de här orden för att han är förmäten, för att han är märkvärdig. Tvärtom, mina vänner. Jesu oerhört höga anspråk i kombination med hans ödmjuka livsstil gör honom helt unik i den mänskliga historien. Han som å ena stunden sade sig: jag är världens ljus, jag är livets bröd, jag är vägen, sanningen och livet. Han föddes i ett stall i Betlehems utkant. Han tillbringade långa arbetsdagar och jobbade med sina händer och svettades och fick kanske blåsor i händerna och kom hem på kvällen med värkande rygg och lortiga arbetskläder. Han umgicks gärna med samhällets lägsta skikt. Han visade stort medlidande för sjuka, för svaga och lidande och sörjande människor. Och han hade ett gott förhållande till barn. Det stämmer inte att säga vilken högmodig människa om honom. Så dessa höga anspråk i kombination med hans ödmjukhet är det vackraste som vi känner av någon i hela vår mänskliga historia. Och nu kommer han där ridande nedför Olivbergets sluttningar, och han ska snart tvätta fötterna på sina lärjungar. Vilken mästare gör sånt? En lånad åsnefål. Inte ens den hade han råd att köpa. Så totalt annorlunda framtoningen än antikens storslagna kungar och erövrare som ofta uppträdde med praktfull stolthet och arrogans. Här kommer jag på en stridshäst, en vit. Och så kommer Jesus från Nasaret på det här sättet. Men var det ändå inte den här dagen som han fick sitt slutliga erkännande på något sätt? Välförtjänta, kan vi tycka. Men vet du, han som är själva festföremålet, han som sitter där på åsnefålen och håller upp fötterna som inte ska släpa i marken, han vinkar inte leende till folkskarorna. Om du trängde dig närmare åsnefålen den dagen, så skulle du se att han som är föremålet för folkets hosianna-rop, han gråter. Han gråter. Och det är inte glädjetårar, det ser du snart. Utan det är tårar av sorg. Varför då? Han visste att dessa ytliga hosianna-rop om bara några dagar skulle övergå i iskalla korsfästelserop som skulle eka genom Jerusalems gator. Och att han bara om några dagar skulle stapla ut, kanske genom samma port, med ett tungt träkors lagt över sina skulder. Jesus grät över att Jerusalems hjärta var stängt för honom. Och under gråt hörde man honom säga så här: Jerusalem, Jerusalem, o att du denna dag också du hade förstått vad din frid tillhör, vad som egentligen är bäst för dig. Men nu är det tydligen fördolt för dina ögon. Hur ofta har jag inte velat församla er? Som hönan samlar kycklingarna under sina vingar. Men ni har inte velat. Nu frågar jag dig denna gudstjänst. Vill du? Vill du lyssna till hans ödmjuka vädjande? Vill du komma för att få skydd under hans vingar? Han är inte helt okänd för dig. Du kan inte säga det. Han vet vem du är, men du vet också lite vem. Och som ger dig insikt om vad som är gott i livet, vad som är sant, vad som är rättvist och rättfärdigt och vackert. Tänk om allt det där egentligen röjer att du är släkt med mannen på åsnefålen. För när du hör honom, när du ser hans liv, så säger du till dig själv: ja, men det är ju så där det borde vara. Det är ju så jag har tänkt egentligen hela tiden, men jag har aldrig sett det personifierat förrän nu. Han vill betvinga mörkret i ditt liv. Nu vill han bli din personliga vän. Inte en främling långt borta. Inte en person på Bibelns sidor bara för 2000 år sedan beskriven. Utan en verklighet i ditt liv idag i Göteborg. Kanske Jesus står på Ramberget och gråter. Det finns mycket som är bra i Göteborg. Och jag älskar och vi älskar vår hemstad. Men vi vet också att den natt som har gått, tonårstjejer har farit illa. Andra har blivit neddragade på nattkrogar. Och andra utsatta för våld. Hösten blivit utslängd. Vi vet att många far illa. Och vi vet att inte ens alla har någonstans att sova. Mest tror jag ändå att han står där på Ramberget och gråter över likgiltigheten inför hans vädjan. Kom till mig. Inte nu. Vet du inte att jag är mitt uppe i livet? Jag måste ju slutföra mina studier. Jag har karriär, jag har familj att tänka på. Får han bli din personliga vän? Får han betvinga mörkret i ditt liv? Han är starkare än mörkret. Ljuset är ju starkare än mörkret, det vet vi väl alla. Om du har två rum, ett upplyst rum och ett mörkt, nedsläckt rum, och så öppnar du dörren mellan de två rummen, då är det ju inte så att det mörka rummets mörker tränger in i det ljusa rummet och gör det mörkare. Det är precis tvärtom. Det ljusa rummets ljus tränger in också i det mörka rummet och skapar ljus där. Mörkret är svagare än ljuset. Ljuset är starkare än mörkret. Mörkret har aldrig övervunnit ljuset. Frågan är, vill du öppna ditt hjärtas dörr för honom som är ljuset? Han inbjuder dig att följa honom genom livet. Han säger inte, då ska livet bli lätt för dig. Nej, han säger att han lovar att du ska slippa irra omkring i mörkret utan mål och mening med livet. Det säger han. Sen blir det tufft ändå. Och det är ju numera vetenskapligt bevisat att människan inte mår bra av att vistas för länge eller för mycket i mörker. Den nordiska mörka vintertiden leder lättare till depressioner, till trötthet. Av rent biologiska skäl. Och det har med serotoninhalten i det centrala nervsystemet att göra, har jag förstått på något sätt. Och det finns alltså sjukhus här i Norden som har inrättat så kallade ljusrum där både personal och patienter får genomgå någon slags ljusterapi för att må bättre och bli piggare. Låt mig sluta med att säga, på det andliga planet behöver vi alla ljusterapi. Du behöver detta för att motstå det andliga mörkrets verkningar. Kan det finnas en bättre sån behandling i det avseendet än den som Jesus erbjuder när han säger, jag är världens ljus. Var inte orolig. Följ mig. Så ska du slippa irra omkring i mörkret och istället ha livets ljus. Vill du detta? Första advent 2003. Låt oss bedja.